Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kundupplevelsepodden. En podd för dig som arbetar med kundupplevelse, brinner för ämnet eller bara tycker att vi och våra gäster är grymma. I dagens avsnitt får vi träffa Carina Ahlberg som har arbetat med kundupplevelse i snart 20 år. Hon berättar om utvecklingen av kundupplevelsearbetet, om hur det är att ansvara för kundupplevelse för 5 av Sveriges mest välkända bilmärken och vad de ska göra härnäst. Välkomna! Berätta lite om dig själv och vem du är och hur du kommer sig att du började jobba med kundupplevelse.
Ja, Carina Ahlberg är jag då. Bor i Södertälje, Enhörna, och började jobba på Volkswagen Group för ganska exakt 20 år sedan. Jag hittade mitt första anställningsavtal när jag rensade gamla mappar här 10 april 2000.
Wow!
Ja. Men då som ekonom, så jag har ju börjat med redovisning, viss intern controlling. Och sen så var jag controller på Audi här ett tag. Och sen efter att jag hade fått mitt andra barn så ville jag inte riktigt hålla på med det längre. För det är så styrt i tid, deadlines och så vidare. Vilket är svårt när man har 2 små barn hemma. Så då kom det en tjänst där jag mer skulle vara någon slags administratör. Och hålla på med kundmätningar. Så då tänkte jag, ja, men det var på 75%, så jag tänkte att det verkar bra nu när jag ska börja jobba igen.
Perfekt. Och hur såg det ut på den tiden?
Ja, alltså jag har ju kvar någon perm alltså, där det står där det står då vilka som ska ha behörighet till den här portalen som vi hade. För vissa märken så skickade vi ju fortfarande ut CD-skivor med svar på enkäterna då.
Wow.
Så det var ingen det var ingen snabb återkoppling direkt.
Nej.
Och mitt jobb var ju mest att se till att den som skulle ha behörighet hade det, och på något sätt också se till att enkäterna kom ut och att svaren kom in, liksom säkerställa den processen.
Och alltså berätta om hur ditt jobb har utvecklats med åren.
Ja, alltså det här, jag kom ju tillbaka då 2006. Så jag är ju verkligen, jag har ju hållit på med det här väldigt länge. Och ja, jag höll ju på med det här då. Och vad tiden led så blev ju det här med kundmätningar, kundnöjdhet skulle jag nog kalla det för, mer än kundupplevelse då. Men kundnöjdhet blev ju viktigare och viktigare. Man insåg det att det här är ju någonting som vi behöver fokusera på. Och i våran bransch, i vår organisation, så betyder det också att men då har man en pengapåse kopplat till det här. Så att om du är duktig så får du pengar, och är du inte lika duktig då uteblir den här belöningen. Och ju mer pengar ju viktigare är det, och det här har varit väldigt viktigt.
Så med mycket pengar kopplade till den här KPI:n då?
Ja, absolut. Och det innebär ju då att det blir ett jättestort intresse på alla sätt för kundmätningen. Så fokus liksom på det jag jobbade med gick från att vara mediokert liksom, det där funkar väl, till att allting måste vara rätt. Varför blir det så här? Hur funkar allting? Varför har inte den här kunden fått en enkät? Eller varför har den här kunden fått en enkät? Och varför har de svarat så här? Och på den tiden så hade vi telefonintervjuer också. Och då satt man ju ringde upp kunderna och liksom ställde frågor utifrån ett formulär. Och med en verbal skala. Hej, hur nöjd är du med din bil? Är du fullständigt nöjd? Hade vi nog fullständigt nöjd, mycket nöjd, ganska missnöjd eller helt missnöjd? Va, sa kunden.
Ja.
Okej, vi börjar om. Men så en del, och många då, när man får en belöning på det här så blir ju intervjuarens roll jätteviktig.
Mm.
För kan de här intervjua, de som sitter där och liksom gör det? Fyller de i rätt, ställer de frågorna lätt? Är det ledande frågor? Hur är frågorna formulerade? Alltså det har varit jättemycket sånt. Så jag har ju liksom utbildat dem som intervjuar. Jag har också utbildat vår återförsäljarkår och även här internt på VGS i hur man kan tolka frågorna. Hur man kan läsa av resultaten och hur man ska tänka kring det här. Och det har varit mycket ifrågasättanden, många diskussioner med alla möjliga inblandade parter och med våra tyska ägare och huvudmän också såklart. Då. Så att från nästan ingenting till hela havet stormar.
Just det, men det har gått ganska fort också.
Ja, det gick snabbt.
Ja.
Det gick jättesnabbt och det var ju roligt.
Ja.
Det har ju varit roligt.
Ja, men och det, jag upplever ju att det är inte bara i automotivbranschen nu som vi pratar, utan det är ju egentligen i alla branscher så har det ju varit så här att det har blivit extremt fokus på kundnöjdhet eller lojalitet eller kundupplevelse eller vad man nu vill kalla det. Och det har gått ganska snabbt.
Jag kommer ihåg att jag stod och pratade på en konferens en gång. Då ska man förklara men hur fungerar portalen, mycket tekniskt och kring frågorna och sånt där. Om du klickar här så ser du det och så vidare. Och då pratade vi jättemycket om nöjdhet fortfarande. Men för mig så var det så här, ja men herregud, nöjd och nöjd. Ja, men hur känner kunderna? Hur upplever de oss? Så jag vet att jag slängde upp någon gång, liksom hade gjort ett stort hjärta då på skärmen. Så där, liksom att det här måste också till. Och då kände jag mig lite banbrytande faktiskt. Ja. Nu skulle det inte vara någon stor grej överhuvudtaget.
Ja, nej precis. Ja, men det har ju kommit mer och mer diskussioner om empati och hjärta och allt detta också. Men det låter ju, när du beskriver det så låter det ju som att du står själv där i, och pratar om de här sakerna. Du måste ju fått, när det har blivit mer intresse, har du fått en liksom organisation med dig? Eller vad har hänt?
Nej, men jag gick upp från 75 till 100%.
Ja. Ja.
Ja. Så att jo,
på en kvarts tjänst.
Ja, en kvarts tjänst. Nej, men det är faktiskt så att jag har... Alltså jag driver ju frågorna och jag ansvarar för, jag har kontakt med alla våra fabriker och så vidare kring, för vi är ju styrda till viss del i våra frågeformulär. Och jag har liksom relationer och man bestämmer ju också lite grann vad ska visas i portalen, vad är viktigt och så vidare. Så de kontakterna har jag även internt här i huset då på märkena.
För det är ju 5 märken va, på Volkswagen Group?
Ja, det är ju Volkswagen, det är Audi, det är transportbilar, Skoda, Seat och så har vi ju Porsche också. Så det är 6 märken.
6 märken till och med.
Ja.
Med helt olika segment.
Ja.
Ja. Så det är ju rätt mycket att hålla reda på.
Ja, det är hyfsat mycket att hålla reda på. Men det gör ju att jag insåg ju att nej, men det här kan, jag kan inte göra det här själv. Jag kan ju hålla i det här. Jag kan ju vara ett nav med en massa, men jag måste ha en massa kontaktytor. Det måste liksom hända saker runt mig. Jag måste få input från olika håll. Och då bland annat då så har jag ju 2 kundupplevelsegrupper.
Vilka är med dem?
Då har jag en med våra återförsäljare. Och då är det så att det är kvalitetschefer från de större koncernerna inom vår organisation som är med där. För hos oss jobbar de ofta med kundnöjdhet. Och sen har jag här på VGS också. Och då är det egentligen, det får ju de på märket själv bestämma vem hos oss eller vilka hos oss ska jobba med de här frågorna. Och då är de med i min grupp. Och då har ju vi bollplank i varandra. Och ja, stöttar och hjälper varandra i de här frågorna helt enkelt.
Upplever du att det finns ett större engagemang nu också i huset, alltså för de här frågorna, inte bara hos återförsäljarna som är då kopplade till pengarna, utan vad har hänt här?
Ja, det som har hänt här, och jag tycker att det har funnits ett stort intresse ganska länge. Det som har hänt är att vi gick ifrån de här telefonintervjuerna där det var ett långt frågeformulär till ett kort frågeformulär online. Och det tyckte jag alla, det var ju jättebra. Äntligen så slipper ju kunderna då sitta och svara på de här frågeformulären i telefon. Bara det att någon ska sitta och läsa upp alla svarsalternativ tar ju evigheter. Men det är online, kunden fyller i själv, inte så många frågor. Det går snabbare för kunden. Toppen. Och sen börjar tiden liksom ticka på och vi får ju in ganska mycket svar och så vidare. Och så inser man så här, ja men vad ska vi göra då för att bli bättre? Om man inte har så många frågor så blir det kanske inte så mycket innehåll i de svaren man får in heller. För tidigare hade vi modeller där man lättare kunde se vilka områden som man skulle liksom fokusera på för att utveckla sin verksamhet. Men då blev det istället lite så här, jag upplevde en viss frustration både hos oss och hos återförsäljarna kring att ja, men jag vet ju inte vad jag ska göra. Vad, om jag har 4,32, jaha. Men sen då, vad ska jag göra för att få 4,5?
Mm. Mm.
Så att det intresset tycker jag har ökat.
Just det, det blir ganska tomt eller platt,
ja.
med bara en siffra så.
Ja.
Utan att, men det där är ju rätt så intressant därför att det finns ju, du pratade tidigare också om de här enkäterna som man gör och hur kundupplevelsebranschen har utvecklats under din tid här.
Mm.
Och det är ju så, det har ju kommit liksom nya sätt att tänka och nya sätt att mäta och nya sätt att förstå hela det här området egentligen.
Mm.
Men jag upplever i alla fall när jag är ute att det finns också väldigt mycket kvar av det här. Men om vi bara får till mycket statistik på detta så löser det sig. Vad är din upplevelse?
Ja, så är det ju. Visst, man skulle ju kunna ställa 50 frågor till kunderna kring saker som vi är intresserade av att veta om hur de tyckte att vi liksom utför diverse moment när de är hos oss. Och visst, man skulle säkert få jättemycket svar om man liksom skulle kanske inte kunna lita på dem helt heller. Men som sagt, man vill ju hålla frågeformulären kort, och nu tappar jag bort frågan. Ja. Om man bara kan lita på statistiken.
Ja, precis, precis. Nej, men hur upplever du att det har varit med, alltså just det här med liksom att kan man bara lita på statistiken? Alltså hur funkar det med kvalitativa och det kvantitativa? Mm. Och det kvantitativa? Vad är relationen där idag för dig?
Ja, nej, men alltså det, som sagt, vi har ju en star rating, 1-5 stjärnor på ett visst antal frågor. Och den här frustrationen uppstod i, ja men alltså, vad ska vi göra? Vad tycker kunderna egentligen? Då blev det ju mer intressant att börja prata med kunderna igen. Fast kanske inte genom att ställa en massa frågor som var formulerade i förväg, utan att låta kunderna få uttrycka sig själva i hur de tänker och känner kring upplevelsen av det som de får levererat hos oss.
Mm.
Och här, det finns ett jättestort intresse, och vi har ju gjort kundresor ihop. Och även, vi har ju presenterat dem hos ett antal återförsäljare och även här internt. Och det är jätteintressant. Mm. Det är jättemycket findings och jaha, tänker kunderna så här och känner de så här. Och samtidigt så är det så svårt. Det är så svårt att helt och hållet våga tro på det och framförallt att agera på det.
Just det. Ja.
För det är intressant att veta, men sen då?
Ja, nej, men och sen så upplever jag också att jag hörde någonstans att det finns något sånt citat att människor de suktar efter förändring, men de håller sig krampaktigt fast vid allting som är detsamma.
Ja.
Och det är ju lite så också att man vill ju ha alla de här nya insikterna, men det känns lite läskigt också.
Ja, men det blir ju så. Och de här stjärnorna och de här skalorna har vi ju haft jättelång tid. Och sen, ska man ändra någonting så kräver det också en arbetsinsats på olika sätt. Dels praktiskt men också mentalt, att liksom ändra sitt sätt att tänka, och det tar ju energi. Och det kan vara så att den energin inte alltid finns där, tiden finns inte, och man tycker att någonting verkar jättebra och jätteintressant, men jag hinner inte just nu. Mm. Utan vi måste fokusera på de här sakerna just nu. Och då blir det liksom skjutet på framtiden. Men intresset är ju jättestort och jättemånga tror ju på de här djupare intervjuerna, att lyssna på vad kunden säger och så vidare. Men det är så, kanske så pass jobbigt att ta till sig den här informationen och omvandla det till någon typ av aktivitet. Att man säger, liksom lägger i den här högen på bordet och säger att ja, men jag tar det sen.
Mm. Ja, men det blir ju ett långsiktigt arbete man får göra.
Ja.
Och där ser jag ju att du gör ju ett hästjobb med det, i att engagera och inspirera och att hela tiden vara ute och arbeta med organisationen. Men alltså det sitter ju massor av våra lyssnare där ute och lyssnar på detta nu och tänker, gud, så är det för mig också. Men vad är ditt tips? Hur gör du för att få med folk?
Hur gör jag för att få med folk? Alltså, nummer ett så måste jag ju tro på det jag gör. 100%. Det finns liksom inget annat. Jag har en egen process först som jag har haft tillsammans med dig, Ingela, till exempel. Mm. Pratat om de här sakerna. Sen känner jag ju så här, wow, nu är jag 100% på det här tåget. Och då är det så här, eller jag är loket. Nu ska jag koppla på vagnarna.
Ja.
Och då finns det liksom inget. Då finns det bara möjligheter som jag ser det.
Ja.
Sen, jag har ju jobbat här ganska länge. Så jag vet ju såklart. Ja, men om vi vill göra en pilot. Vart tror jag att vi ska göra den? Med vilket märke? Eller liksom, var i vår organisation skulle det passa in just nu att presentera den här idén om den här piloten? Jag har hyfsat bra koll på det.
Mm.
Och då går jag dit och sen finns det inget som kan liksom hindra att att det ska bli så. Men det gäller att vara, alltså du måste ha människor som du vet lyssnar på dig och som, ja, men de är lite med här på tåget redan. De bara väntar på att jag ska komma med bra idéer. Och så måste jag ju vara väl förberedd på det jag ska prata om. Och inte, det får liksom inte ta för lång tiden har man innan man börjar prata med andra människor om det.
Mm.
så jag måste liksom, det måste vara kort och koncist. Jag måste förklara varför är det här bra. Och hur, jag måste ha ett färdigt upplägg. För tiden är en sån viktig aspekt och det är det väl på alla företag. Så att kommer jag väl förberedd, jag är 100% säker, jag vet vart jag ska gå, vilka personer som jag liksom har med mig på tåget lite redan innan och kanske har haft som bollplank, så brukar det lösa sig.
Mm.
Men också med mycket envishet.
Ja, det slår mig att vi i nu många avsnitt har pratat om de här, det har kommit liksom upp som ett tema. Mm. Det här med hur man gör för att få med sig folk i de här nya tankarna. Och en grej som kommer upp igen och igen och igen är mod.
Mm.
Och det här med envishet, ja, men det krävs ju också en del mod att kunna gå in och säga, men det här tror jag verkligen på.
Mm.
Och men det krävs ju också mod av de här ledarna som ska driva igenom det också. För det är inte självklart, tycker jag, att kundupplevelse är någonting som man ska liksom satsa på. För att, alltså många menar ju att till exempel bilbranschen drivs ju väldigt mycket av volym.
Mm.
Och kundupplevelse ibland ställs lite grann emot den här volymtanken. Hur upplever du att det är att jobba i den här branschen med de frågorna? Krävs det mod?
Ja, det gör det ju. Det är klart att det gör, även om inte jag tänker så, att nu ska jag vara modig liksom. Men det är klart att men det har blivit lite grann mitt signum här, att det är det här jag gör. Gjorde jag inte det skulle jag inte sköta mitt jobb på något sätt. Men visst, det är ju hela tiden, volymen går ju före.
Mm.
Så enkelt är det. Och samtidigt så förstår man ju att kundupplevelsen driver ju också volymen. För har vi ingen bra kundupplevelse, ja, men då kanske vi kan sälja den här bilen idag. Men vi kommer inte sälja fler bilar till den här personen.
Mm.
Så att Men samtidigt så det kan vara väldigt kortsiktigt, för man kanske mäts volymbonus på en väldigt kort period. Så att liksom att få in ett långsiktigt tänkande, det är ju en jätteutmaning.
Det handlar ju också om tillitsbyggande hos kunden.
Ja, absolut.
Man skapar den långsiktiga relationen.
Ja, och det gäller ju att vi ser ju, och det har jag hört från Cecilia till exempel som jag intervjuat tidigare, det här med stuprören.
Ja. Med Cecilia från Volvo då, som är din branschkollega.
Ja, det var jätteintressant att lyssna på. Jag kände igen mig på många punkter. Ja. Men just de här stuprören med sälj och med service till exempel, hur uppdelade vi är.
Just det.
Istället liksom för att se hela kundens resa i vår organisation och i vår värld. Så det är så tråkigt att dela upp det och se som två separata delar. För att om jag som kund till exempel går in på ICA, då tycker jag går in på ICA. Jag struntar i mig på mejeriavdelningen, fruktavdelningen eller vilken avdelning jag är. Utan det här är ju ICA för mig. Och det är ju samma med en återförsäljare. Det kanske tar lite längre tid innan man kommer till nästa avdelning bara. Mm. Men det är otroligt viktigt att samarbeta inom företagen. Men även här hos oss då, där vi också uppdelade service och sälj. Mm. Till exempel, det finns andra avdelningar också. Men
ni har ju jobbat nu ett tag med att titta mer utifrån kundens resa och kundens perspektiv. Vad har hänt med organisationen under den tiden? Har det blivit några förändringar?
Ja, alltså rent praktiskt, alltså sånt som har hänt på riktigt. Alltså det som började hända var ju att man tittade på marknadsföringen till exempel. Hur kommunicerar vi med kunderna? Jaha, finns det en rädsla hos kunden när det gäller det här momentet, eller jaha, en Skoda-kund, om man är en traditionell Skoda-kund till exempel, eller ja, då har man en bild av vad en traditionell Skoda-kund är, och sen har vi ju det som vi kanske kallar nya Skoda-kunder. Det kommer ju nya Skoda-modeller som vänder sig till andra kunder, och kanske man måste kommunicera på ett annorlunda sätt. Just de här insikterna i, och de kanske inte ens vill betrakta sig som en Skoda-kund utan som en superb Octavia-kund eller vad det nu kan vara. De här insikterna tycker jag framförallt marknadsavdelningen har ju tagit till sig jättemycket. Mm. Och vi jobbat med byråer och så vidare. Sen hade vi vår sista stora presentation i december. Och sen vet ju alla hur
vad som hände sen.
Vad som har hänt.
The rest is history.
Ja, men som lite man säger. Så. Ja, tyvärr, ja. Mitt i vårat mest spännande, intressanta arbete. Där jag skulle också få åka med ut och prata med våra råd. Med återförsäljare och så vidare. Och presentera det här och diskutera. Det vart ju, alla har ju tyckt att det är jätteintressant. Och sen får man inte träffa en människa liksom, allt blir bara, och inte bara det att man inte får träffa, utan det blir såklart ett helt annat fokus nu.
Just det.
Att det här är fortfarande viktigt, men det här det är ju en mindre krissituation som vi befinner oss i, så det är inte läge.
Nej, precis. Och vad har det inneburit, alltså den här situationen som vi befinner oss i nu, hur ser du på det som jobbar med kundupplevelse? Det är ju en ganska speciell kundupplevelsesituation också.
Det är jättespeciellt. Alltså vi har ju ändå öppet i Sverige. För först kom det ju mejl från fabrikerna då att nej, vi måste sluta med alla enkäter. Jaha, men då sa vi att vi har ju ganska mycket kunder fortfarande. Och när jag tittar på svarsfrekvenser och så vidare, så det är bra. Det är nästan högre än vad det var innan krisen, svarsfrekvensen.
Folk kanske har tid att sitta med enkäter.
Ja, det kanske är så. Ja. och sen kan jag ju se då när jag går in och läser öppna kommentarer att man kommenterar mycket kring hygien, och de flesta kunder, alltså vi har fått mycket högre betyg. Vi har också fått fler positiva kommentarer, färre negativa. Och man talar väldigt gott om kundomhändertagandet just vad gäller det här med smittspridningen, hämta lämna bilar och handsprit. Det kan vara precis vad som helst som man uppmärksammar som kund. Och vi får jättemycket fin feedback. Och det är ju jätteroligt i den här tråkiga situationen som är. Mm. Och då liksom alla har slutit upp på något sätt och anpassat sig efter det här. Och det, jag tror att det kan komma någonting gott ur det här också. För att hela organisationen inser kanske mer på riktigt hur viktig kunden är för oss. Vi är ganska vana vid, alltså vi har haft ökade volymer i försäljning ganska många år. Det går bra för oss. Och säljer man mycket bil så får man också många verkstadsbesök. Mm. Det där hänger ju ihop såklart. Så lite sådär att ja, men ingen skulle ju säga att ja, men vi har ju kunder ändå, vi behöver inte bry sig. Det är absolut inte så jag menar. Men ändå en känsla av att ja, men det rullar ju på bra i alla fall. Vi kanske inte behöver gå en extra mil. Vi kanske liksom inte behöver ta det där sista steget för att göra det yttersta. Liksom. Och sen helt plötsligt så bara händer det av sig självt. För att varje person som jobbar där ute inser det. Att ja, men nu måste ju jag ta ansvar för det här. Det är jag som möter kunden och kunderna är... Tänk om de skulle försvinna. Mm. Vad händer då?
Mm. Att det blir en sån här som man kallar sense of urgency i situationen helt plötsligt.
Ja, och verkligen. Det är ju mycket det handlar om. Att varje medarbetare måste ju själv ta ansvar och ha den här känslan av hur viktig kunden som står framför mig eller är i telefon eller försöker nå mig via telefon. Hur viktig den personen är. Mm. Varje kund.
Och det är rätt intressant det du säger också att det ligger i såna här detaljer som att det finns handsprit eller att man tar, alltså att det är inte bara de här stora massiva sakerna man måste göra för att åstadkomma en god kundupplevelse, utan det handlar om att ha koll på detaljerna.
Ja.
Och bemöta kunden på rätt sätt så som de vill bli bemötta.
Ja. Vi är ju väldigt processdrivet och styrt företag eller liksom hela, ja, alla våra återförsäljare. Vi jobbar ju i en tysk organisation och processer är jätteviktigt. Alltså du måste ju veta i vilken ordning du ska göra saker och hur det liksom fungerar.
Mm.
Men det är ju ingenting som kunden bryr sig om. Kunden bryr sig om att det fungerar, det är jätteviktigt. Men kunden bryr sig om hur den blir bemött när den träffar oss.
Mm.
Sen kan ju någonting råka gå fel i någon process, men kan man reda ut det så är det kanske ännu bättre bara. Alla människor och kunder är ju människor. Man pratar ibland om kunder som att det skulle vara, oj, där kommer en sån där, oj, en kund. Oh. Ja. Nej, det är ju du och jag, det är ju alla män. Vi är alla människor och vi är alla olika, vi har olika behov, förväntningar, krav och så vidare. Men att liksom bli bemött i den jag är och att få det bemötande som jag tycker är viktigt, det är ju det som betyder någonting.
Just det. Och kanske inte bli satt i ett kugghjul.
Nej, men precis, inte i en process. Utan, ja, nu ska jag göra så här och så här och så här. För jag har ju haft case liksom där en servicerådgivare till exempel kan möta kunder från olika märken. Och så har man bra betyg för ett märke men inte för det andra märket. Och så säger man, ja, men jag kan inte begripa hur det kan vara så. För jag behandlar alla kunder likadant.
Mm.
Ja, men där har du det. Mm. Alla vill inte bli behandlade på samma sätt.
Just det.
Det funkar inte så.
Ja. Nej, precis. Och det ser ju vi också mycket när vi är ute i företaget. Man börjar prata mycket, mycket mer om det här med att anpassa och personalize och att göra saker mer skräddarsytt till kundens behov och förväntningar. Och detta är ju absolut en del av det. Att faktiskt bara göra det lite mer mänskligt.
Ja.
Som du säger. Ja. Att se varandra som människor.
Ja, men precis. Ja. Jag tycker det är liksom ja, bra utgångspunkt. Ja, men det här är en människa du har framför dig. Imorgon kanske ni träffas på en middag.
Just det.
Kan du stå upp för det? Ja, kan du stå precis. Upp för det här imorgon också?
Ja, precis. Och medarbetarna hos återförsäljaren, de är också människor. De är inte bara
absolut.
Bilhandlare.
Nej. Va? Nej, men så är det ju.
Ja.
Och ja, det är bara viktigt att komma ihåg att alla är människor.
Mm.
Man kan inte bara följa en mall. Man behöver någon typ av grundmall, men sen är det så mycket annat som tillkommer.
Men du som har jobbat nu med det här stora arbetet som du har gjort och i så många år med de här frågorna. Vad tror du om framtiden? Vad kommer att hända sen?
Vad som kommer att hända sen? Ja, det hoppas jag att vi jobbar med just nu.
Ja. Det vet jag att ni gör. Ja. Förhandsordning.
Ja, nej, men som en del för oss, utifrån det här med att man å ena sidan har väldigt många svar på stjärnfrågor.
Just det.
Ja, visst.
Det kan jättemycket vara. Kvantdata.
Ja, exakt. Ja. Det är vi har väldigt höga svarsfrekvenser.
Mm.
Det är tacksamt, vi får jättemycket svar. Och sen då så börjar vi prata om kundresor och känslor och det, oj, det blir två vitt skilda världar.
Mm.
Och det är en jobbig process liksom att ja, det kanske inte går att hoppa från det ena till det andra och det kanske inte är så att man ska göra det heller. Men då börjar jag tänka liksom att ja, men hur kan vi liksom använda det som ändå finns? Mm.
Och kanske sammanföra.
Och sammanföra världen. De här två olika världarna. Mm. För att båda har ju en betydelse för vårt arbete och för att få in kunskap från våra kunder. Så nu sitter vi ju och försöker att använda AI för att koda alla fantastiska kommentarer som vi får in från våra kunder i olika forum. Vi har så fantastiskt mycket bra information från våra kunder kring hur man tänker, känner, vad man upplever. Vi får ju praktiska förslag på, ja men om ni bara gjorde den här saken lite bättre på det här sättet.
Mm.
Alltså det är ju en guldgruva.
Mm.
Och att liksom kunna strukturera det här materialet. Det skulle vara helt fantastiskt. Och då får man liksom det bästa av båda världar tycker jag. För att de här stjärnorna, det kan också vara bra som en temperaturmätare. 1, 2, 3, 4 snabba frågor. Hur tyckte du om det här och det här och det här? Okej. Okay. Och sen de här kommentarerna då för att se. Ja, men vad ska vi göra? Vad ska vi agera på?
Just det. Det är ju jättespännande. Det är ett jättespännande och nytt fält.
Ja.
Där det kommer mycket, mycket ny teknik för att just kunna förstå språk. För det är ju inte alltid så att man pratar jättestrukturerat. Det märker säkert poddlyssnarna att jag inte gör alltid.
men det
är ju så att språk är ju något av det svåraste vi har, men det är ju någonting som gör att vi kan förstå varandra.
Mm.
Och jag brukar alltid säga det att den här skalan, den finns ju i vårt språk. Alla förstår vad jag menar när jag säger bra eller fantastiskt.
Mm.
Men det är inte kanske alla som vet vad jag säger när jag säger 4 eller 5 på en skala.
Nej,
och vad skillnaden är där i.
Nej, och det har ju diskuterats jättemycket. Vi kan ju ha diskussionen, ja men svenskar ger aldrig 5 stjärnor.
Mm.
Det är liksom ingenting som vi gör. För ger vi 4 stjärnor så är det absolut högsta betyg man kan få. Och det är inte heller sant att det är så. Vi får in jättemycket 5 stjärnor.
Ja. Och jag är en sån person som antingen ger 1 eller 5.
Ja.
För jag förstår. Alltså, egentligen så är det bara en binär skala för mig.
Ja men så antingen så tycker man, ja,
ja,
precis det här mitt emellan. Då kan jag lika gärna låta bli att svara.
Just det, precis.
Lite så. Och det är också så olika hur olika människor...
Mm.
tänker och agerar. För en del fyller visst i 3 stjärnor.
Absolut.
Och skickar in det.
Ja, precis. Jag vet. Och bara 3.
Bara
för att komma igenom.
Ja, men precis. Och, ja.
Ja. Ja. Ja, men det är jättespännande. Vi ser också jättemycket fram emot en framtid där man använder sig mer av text.
Mm.
Och naturligt språk.
Mm.
För att förstå kunder.
Mm.
Det tror jag också är framtiden.
Ja, det är jätteintressant. Så liksom, kan jag tänka mig liksom sättet att samla in all den här informationen från våra kunder måste också kunna ändra sig. Alltså tänk, alltså bara tala in någonting. Alltså du hämtar ut bilen från verkstaden, bilen är uppkopplad, du kanske får frågan i bilen. Ja, men hur upplevde du det här verkstadsbesöket?
Mm.
Och så sitter du där och kör och så säger du vad du nu säger.
Mm.
Och sen förs det vidare till oss och till våran portal där vi kan analysera det här. För jag tänker också att insamlandet av information från kunderna är ju en del av kundupplevelsen.
Absolut. Och
den behöver vi ju också jobba på så att den blir så behaglig som möjligt.
Ja, och det där är ju en jätteviktig insikt att ha med sig. Jag tänker att det är viktigt för alla som arbetar med kundupplevelse också att verkligen förstå det. Att det handlar inte bara om att mäta kundupplevelsen, utan själva mätningen i sig blir en del av kundupplevelsen.
Ja, ja, men så det är det verkligen. Så jag önskar liksom få ge den feedback jag vill ge när jag känner att den är, att jag vill ge den för att det är viktigt för mig just nu.
Just det.
Och det är lite grann, det kan man ju läsa ur de öppna kommentarerna som vi har flera fält i våran enkät för, kanske för många.
Mm.
Men i alla fall, det är att liksom kunderna är snälla, tycker jag, som fyller i de här stjärnorna. Så, och sen kommer kommentarsfältet. Och då kanske kunden tänker att, ja men, nu har jag varit snäll och fyllt i. Och nu kan ni vara snälla och läsa det jag skriver.
Mm.
Så det är verkligen så att det här måste vi läsa och ta till oss. För det är ju den viktigaste informationen.
Mm. Just det. Ja, och det är ju rätt svårt. När man har, alltså det är ju, med alla de bilmärkena som du sitter med.
Mm.
Så blir det ju tiotusentals kommentarer i veckan som du måste gå igenom.
Ja,
tänker jag.
Ja.
Och det är ju omöjligt.
Ja, det är omöjligt. Det är omöjligt att få en helhetsbild. Man kan ju gå in och läsa enskilda kommentarer. Och liksom på återförsäljarnivå så är det såklart jätteviktigt. Och man måste kanske kontakta vissa kunder igen. För det är någon specifik situation som har uppstått. Man behöver prata om det. Men man måste ju också få en översikt. Exempelvis om vi håller på att utveckla ett online bokningssystem för, ja, men verkstadsbesök.
Mm.
Och då tänkte jag så här, ja men herregud, skriver kunderna någonting om det här? Vi har ju ingen fråga i frågeformuläret om hur upplevde du bokningen specifikt.
Nej.
Ja, och så började jag söka då på bokning online och internet och allt möjligt. Och då visade det sig att det är ganska många som skriver om upplevelsen av att boka det här verkstadsbesöket hos en återförsäljare eller servicepartner hos oss. Och då är det ju, då känner jag så här, ja men den här informationen måste ju den gruppen få som jobbar med det här systemet. För då kan de ju anpassa systemet efter vad kunden vill ha på en gång. Annars kan det istället bli att den här gruppen sitter och funderar och funderar och funderar och funderar. Hur borde vi göra? Hur borde vi lösa det här? Och då blir det ju bara utifrån den gruppens perspektiv. Och man kan ju bli hemmablind, det blir vi ju alla. Men om man, det är ju bara en guldgruva det här. Du får ju kundens ord direkt, hur kunden vill ha det. Du behöver inte ens gå ut och ställa någon extra fråga. Vi har det redan.
Mm.
Men att kunna få det på ett mer strukturerat sätt och olika typer av områden som vi jobbar med, det tycker jag det är viktigt.
Och använda tekniken för att komma dit.
Precis.
Mm. Mm.
Det tar för lång tid annars.
Just
och det pratade vi om förut, att tid är bristvara.
Tid är bristvara, ja precis. Ja. Ja, men det är spännande. Så att det, och jag tänker att där ser ju vi också framtiden. Att man går mer mot att kunden får lov att uttrycka sig som de vill.
Mm.
Och sen så samlar man ihop det i stor volym och automatiskt kan analysera och förstå det här på ett sätt som gör att det blir spännande och agerbart för alla egentligen i organisationen.
Mm.
Men jag tänker om vi om du ska då lämna, alltså med den här framtidsbilden då och med historien som den har varit. Och jag vet att det är jättemånga som sitter nu och tänker liksom att amen, jag vill komma ifrån de här kedjorna av enkäter som jag sitter med och inte kan göra någonting med. Men som ändå behövs för jämförbarheten och långsiktigheten och så vidare. Vad har du för råd att ge till de personerna som sitter i den situationen som du sitter i?
Ja, gör en vision av vart du vill komma. Och sen är det bara liksom träget arbete framåt.
Trägen vinner.
Nej, men alltså, det är jätteviktigt att göra en egen målbild som jag själv tror på till 100%, lite som vi var inne på förut. Och då också att i samråd med, prata med olika experter inom området. Jag diskuterar ofta frågor med olika leverantörer. De ligger ju ofta i fram. Alla har ju sina expertområden. Jag blir någon sån här som vet lite om mycket. Mm. Jag försöker liksom sammanställa all information som jag samlar in. Men liksom ha en bild av vart du vill komma. Och se till att komma dit helt enkelt. Sen, det är bara att vara och driva på rätt aktörer sen när man är säker. Men som sagt, långa frågeformulär och så vidare, det tror inte jag på framöver. Och det kan ju vara så att 1, 2, 3 så bara försvinner det också.
Mm.
Det bara ändrar sig. Oj, hejsan hoppsan, då gäller det att hänga med.
Mm. Just det. Ja, tack så hemskt mycket för att du ville dela med dig av din erfarenhet och dina insikter om hur man gör med så många kunder och så många märken och allting som man måste hålla ihop. Jag tycker det är superintressant att arbeta med dig och den här organisationen. Så att,
detsamma.
Hoppas på. Men jag hoppas att vi kan få mycket tillfällen att prata om det här mer framöver.
Det är alldeles säker på att vi kommer att få.
Ja, vad bra. Okej.
Tack för att jag fick vara med.
Tack själv.
Tänk att få vara med om en utveckling som börjar med kundupplevelsefeedback levererad i CD-skivor och nu är på AI-nivå. Allt inom ramarna för en enda karriär. Det slår mig när Karina berättar att verktygen verkligen är som bäst när de stöttar en i det man verkligen brinner för, precis som Karina gör. Tack till Karina för att hon ville dela med sig av det hon brinner för. Och vi ser fram emot att dela med oss mer av våra insikter och berättelser snart. Vill ni veta mer om oss på Dungy, går ni in på www.dungy.se eller skriver till info@dungy.se. Tack för mig, hej då!